Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på 9:e avsnittet av Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammad rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur har rätten resonerat och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer FUP till domslut, till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med detta är att ge dig som lyssnare fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om det här i Nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon, Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och Kajan Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för plia domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är skoldådet i Eslöv. Så nu sätter vi igång. Hej allihopa!
Hallaj, hallaj!
Tjena, tjena, tjena! Hur står det till?
Error, tänkte jag säga.
Det är error.
Alltså.
Det är så ibland. Det måste få vara så ibland också. Jag är nog på halv error. Jag är trött som en liten gris, men vi är gott mod.
Ja, men det är bra.
Jag är också ganska mör i hjärnan. Jag hade ju andra dagen på mitt nya jobb idag, så det har varit mycket.
Just det. Det blir man ju utmattad av.
Ja, jag skulle precis säga, alltså, vara ny på jobbet är något av det mest ansträngande som finns.
Oh, fy fan.
Ja, jag blir dessutom ny på jobbet 2 gånger på en vecka, för att imorgon gör jag första dagen på IKEA.
På IKEA?
Yes.
Detta visste jag.
Som konsult. Så att då blir jag ny igen liksom.
Oj, vad du kommer vara så trött på kvällarna.
Ja, den här helgen kommer inte bli många knopgjorda.
Nej.
Tur att det är långhelg.
Ja, exakt.
Får vi långhelg?
Sticka. Det är nationaldag.
Okej, I'm nice.
På måndag.
Ja.
Ska vi vara patrioter, hörni?
Ja, precis. Eller inte.
Eller så sover man bort dem.
Ja, fundera på att gå ut och skända den svenska flaggan och sen ropa yttrandefrihet om de blir arg på mig.
Ja, det tycker jag du ska unna dig. Gör det, för guds skull. Och nu ska vi riva av det här ett rättelseplåstret.
Ja, vi kör.
Svors.
Ja. Jag råkar ibland ihop USA och Storbritannien i vårt Amber Heard och Johnny Depp-avsnitt. När jag råkar säga där att det var svårare för Johnny Depp att få upprättelse i Storbritannien än i USA. Det ska vara tvärtom. Att man tänkte att det var lättare för honom att eventuellt få igenom en förtalsdom i Storbritannien än i USA. Och att det var därför han valde att stämma The Sun i första hand och inte Amber Heard i USA, utan att han stämde det sann i Storbritannien, för då låg ansvaret att bevisa sin oskuld, nämligen på tidningen, att de var tvungna att bevisa att det de hade tryckt var sant. Men i USA nu så måste han bevisa att det Amber Heard säger är medveten lögn.
Just.
Ja. Men det var mycket att hålla i huvudet där, så att det råkade bli fel med vilket land som var vilket.
Och fel blir det ibland och kommer bli flera gånger framöver för oss också. Så jag vill bara lägga in någon sån här att har man någon förväntning på oss och på Nyans att det aldrig någonsin ska bli fel, då får man nog lyssna på någon annan podd, tänker jag. För att naturligtvis kommer det bli det. Men vi rättar väldigt, väldigt gärna och är väldigt glada om ni uppmärksammar oss på något som blir tokigt, där vi säger fel eller missar någonting eller sådär, så rättar vi till det. Men ha inga andra förväntningar än att det att vi också kan göra fel.
Precis.
Så. Var det där lagom passiv-aggressivt?
Ja, det var jättebra. Hur bra som helst.
Mycket bra. Och sen måste vi också utannonsera vår lilla nyhet även här i podden, att vi har skaffat Patreon.
Tjup, tjup.
Tjup, tjup. Så shoutout till de sex första som har blivit Patreon åt oss. Det känns jätteroligt.
Tusen, tusen tack.
Och till er andra, in och bli Patreons.
Ja, exakt. Det tar ju ganska mycket tid, ska vi vara helt ärliga med, att göra den här podden.
Enormt mycket tid.
Ja, det tar otroligt mycket tid. Vi sitter inte, även fast man kan tro det, så sitter vi inte och drar allt ur röven, utan det är väldigt mycket som ska läsas på innan, och det är det som tar ofantligt mycket tid. Så för att det här ska vara möjligt för oss så måste vi kunna se på det som arbete, och förhoppningsvis avlönat arbete, om det ska vara hållbart i längden. Så vi är väldigt tacksamma för alla som vill vara med och stötta.
Precis. Och fördelen ni får av att vara med och stötta är ju tidig access till alla avsnitt. Och pröjsar ni lite mer så kommer ni också få tillgång till bonusavsnitt. En till två gånger i månaden, så där i alla fall i början.
Jo.
Och också en och annan Patreon-exklusiv frågestund.
Just det. Sen får vi ju se lite hur det går framöver. Vi kanske slänger in någon godis, spännande grej som händer. Någon live-inspelning på YouTube eller vad som helst. Men för att hålla koll på det så måste man ju gå in och bli Patreon, va? Så att man ser vad det är som händer. Så man kan vara med och ta del av de förmånerna. Så det tycker vi ni ska göra på en gång.
Ja!
Yes.
Ja, tack! Gör det! Ska vi dra igång?
Det gör vi.
Vi kör. Vi ska prata om skoldådet i Eslöv, och jag ska dra ett händelseförlopp, och det kommer här. Nyans. Det är någon gång under början av 2021 som Patrik, som vi kommer att kalla gärningsmannen då han är minderårig. Det är alltså någon gång under början av 2021 som Patrik menar att hans intresse för massakrer och skolattacker började. Han fick då se en film från en moskéskjutning, eller moskéskjutningarna var det ju, i Christchurch, och kände sig inspirerad. Han läste också mer om andra attacker som på Utöja, i Trollhättan och skolskjutningen i Columbine. När Patrik går i åttan så utvecklar han också ett hat mot judar, muslimer och homosexuella. Via spelande på nätet så kom han i kontakt med andra personer som uttryckte starka politiska åsikter och hans egna byggdes på allt mer av det. Patrik kommer fram till att han vill göra en skolskjutning. Och det vill han för att han lättare ska kunna nå ut med sitt budskap, med sitt hat. Människor skulle veta vem han var och frukta honom. Det var hans önskan. 19 januari 2021 så sätter Patrik på sig en armbindel med en nazistsymbol på och går runt på stan. Polisen kommer och kör hem honom. De ser hans rum i hans föräldrahem och märker att där finns saker skrivna och uppsatta på väggarna. Det är saker som olika nazistsymboler och referenser till olika våldsdåd. Polisen undrar vad det här är för någonting, men Patrik säger bara att han är intresserad av vapen och sånt. Att det inte är något allvarligt. Patrik polisanmäls för hets mot folkgrupp för att han gick runt med den här armbinden på stan. Men det leder inte till något åtal då eftersom han är under 15 år. 21 maj 2021 så tar Patrik med sig 3 kastknivar till skolan. Han hade dem i sitt bälte och berättar att han hade dem för att han kände sig trygg med dem och för att det såg coolt ut. Knivarna tillhörde hans pappa och fanns i deras källare tillsammans med flera andra knivar. Lärare tar kontakt med Patrik som till slut lämnar ifrån sig knivarna och händelsen polisanmäls och leder till åtal. När augusti 2021 nyss har börjat blir Patrik polisanmäld igen, då för olaga hot. Det som händer då är att polisen har fått kännedom om att en person med användarnamnet Solvent skrivit på ett forum att han har för avsikt att genomföra ett skoldåd i Australien. Användarens IP-adress kan spåras till Patrik som erkänner att han har skrivit det här men att han skämtade. Polisen är återigen i hans rum och ställer frågor om hans så kallade skämt. Patrik blir väldigt stressad av det här och tar bort sitt dåvarande manifest och sin brottsplan från sin dator innan polisen kommer in på hans rum. Förundersökningen läggs ner eftersom man bedömer det som osannolikt att Patrik ska åka till Australien för att göra handling av det här hotet. Det man missar här är att Patrik bara har utgett sig för att vara australiensare på nätet då när han har skrivit om det här för att han inte vill avslöja sin identitet och att hans plan hela tiden har varit att genomföra attentatet på sin egen skola i Sverige. Så fort polisen har åkt så fortsätter han med sitt planerande. 18 augusti börjar Patrik i 9:e klass på skolan som han har gått i sedan årskurs 7, Källebergsskolan i Eslöv. Dagen efter, 19 augusti 2021, så bestämmer han sig för att skrida till verket. Patrik beger sig tidigt på morgonen till idrottsplatsen bredvid skolan. Där byter han om. Han sätter på sig dubbla långbyxor där det översta paret var ett par svarta med många fickor på. Han har en svart långärmad hoodie med svenska flaggor på båda överarmarna, svarta sneakers och en svart skyddsväst med fickor och svenska flaggan på bröstet. Han har en magväska med tomma patronhylsor i, ett bälte med 3 knivslidor, svarta vantar med skeletttryck. Och på dem så har han också ritat SS-tecken och skrivit döda. Han har en svart ansiktsmask, också med skeletttryck, där han skrivit olika ord och uttryck såsom 1939-1945, kebab remover, som var ett uttryck som också användes under attackerna i Christchurch, och Anton Lundin Pettersson. På huvudet har Patrik en hjälm i stridsmodell och en mobiltelefon fäst på framsidan. Han har också med sig en massa saker i sina fickor. Det är mycket vapendelar, en hel del i plast. Det är anteckningar, foton. Han har skrivit ner saker som namn på olika klassrum på skolan. Och det visar sig senare att Patrik har kollat upp skolans schema så att han vet precis vilka klasser som befinner sig var. I klassrummen där det står att sjundeklassarna är, så har han skrivit döda. Eleverna i klass 7B tog ställning för homosexuella, vilket han också hyste starkt agg emot. Och det var därför som han skrev döda pridehororna i det här dokumentet. Det fanns även en pridegrupp i årskurs 8. Han kommer sen att säga att han tänkte att de här lägre klasserna, sjuorna framförallt, var minst och därför inte skulle kunna försvara sig så mycket. Att han skulle rikta in sig mest på dem därför. Patrik har också en pistol och två dubbeläggade knivar på sig. Pistolen skulle dock visa sig vara obrukbar. Men när man bara tittade på den så såg den ut som en citationstecken riktig pistol. När Patrik har bytt om sätter han igång mobilen på hjälmen så att den livestreamar till Twitch. 5 unika användare ska hinna se den här liven innan Twitch plockar ner den senare på eftermiddagen. Patrik sätter också på en spellista, en musikspellista som han har gjort i ordning. Och så beger han sig den korta vägen till skolan. Han håller pistolen i en hand och en av de dubbeläggade knivarna i den andra. Kniven hade ett blad på 17 cm. Patrik går in i skolan och passerar 3 elever i uppehållsrummet. Han går förbi dem och går istället mot en lärare som står vid ingången till hemkunskapssalen som angränsar där han är. Läraren hinner precis säga, du har full mundering här, innan Patrik sticker in kniven i magen på honom. Läraren ramlar ihop på golvet och håller sig för hålet i magen. Samtidigt kommer det ut en elev ur hemkunskapssalen och hen stannar och ser sin lärare på golvet, backar när hen ser Patrik. Och Patrik sparkar igen dörren efter hen. Och det är också rätt många fler elever som ser Patrik och de springer undan och de flesta av skolans elever gömmer sig i klassrummen. En del elever och några från personalen som ser eller möter Patrik springer direkt medan andra får höra Patrik skrika till dem att sticka, försvinna. Och ibland så viftar han också med vapen emot dem när han säger det. Patrik menar senare att han hade tänkt döda så många som möjligt, men att det hände något med honom när han stack kniven i sin lärare. Att han vaknade upp och kände oro och ånger. Han ville inte skada fler, berättar han, och det var därför han såg till att få bort alla som kom i närheten av honom. Han var också rädd för att de skulle hoppa på honom om de kom för nära. Samtidigt ligger alltså den knivhuggna läraren på golvet. Vid ett tillfälle så kommer det fram några och tittar till honom, men de flyr så fort Patrik kommer i närheten. Och han håller sig i närheten i princip hela tiden. Patrik cirkulerar i rummet där läraren ligger. Han lyssnar på sin spellista som kör på mobilens högtalare och fäller en hel del kommentarer. Bland annat så säger Patrik till läraren att han inte blöder, varpå läraren säger att han blöder invärtes. Patrik skrattar då och säger, fan vad kul. Patrik frågar läraren hur det känns och säger sen, fy fan man ser dina inälvor här, fan vad äckligt. Under tiden ligger alltså läraren på golvet livrädd för att Patrik ska hugga honom igen. Patrik går även runt och har sönder krukor, hugger sin kniv i en flaska med handsprit. Senare berättar han att han gör det här för att han vill bjuda på en show eftersom han fortfarande har sin livesändning igång. Han försöker även titta i sin reflektion på en anslagstavla hur många tittare han har. Han säger även, fan andra dagen i skolan och jag har redan fucking dödat. Och sjunger med i textraden, he ain't gonna jump no more. Och det är alltså den här musiken som spelas på hans mobiltelefon och hans musiklista. Till slut så drar Patrik igång brandlarmet. Något som han sen säger är för att skynda på att polisen ska komma till platsen. Han tyckte att det tog för lång tid. Han börjar bege sig ut samma väg som han kom in och går mot en gångbro som leder till idrottsplatsen. Men han ser då att elever har börjat hoppa ut från fönstren till några klassrum på bottenplan. De har hört brandlarmet och tänkte ta sig ut den vägen. Patrik vänder då om och går mot några av dem samtidigt som han siktar sina vapen mot dem och säger att de ska gå åt andra hållet. Det kommer även ut några elever från entrédörren och Patrik gör samma sak mot dem. När Patrik har gått över gångbron så anländer första polisman till platsen. Polismannen ställer sig vid brofästet på skolans sida, riktar sitt tjänstevapen mot Patrik och ropar att han ska lägga sig ner. Men istället för att göra som han blir tillsagd så vänder sig Patrik mot polismannen och riktar sin icke-fungerande pistol mot honom. Polismannen beordrar ner honom igen och Patrik skriker: skjut mig, skjut mig. Polismannen skjuter ett varningsskott i marken, men det är först när han säger till Patrik att det gör jävligt ont att bli skjuten som Patrik faktiskt lägger ifrån sig vapnen och lägger sig ner på marken. Han berättar sen att hans plan var att bli skjuten av polisen, men att han, när han stod där, tänkte på vad som skulle hända om han inte dog, att han kanske skulle hamna i rullstol och hur ont det skulle göra att bli skjuten. Snart kommer fler patruller till platsen och Patrik grips. När han blev gripen så sa han att han hade placerat ut sprayflaskor med brännbart material som han skulle bränna upp skolan med. Det här var inte sant, utan det var något som han sa för att få mer uppmärksamhet och något han hade planerat att säga för att få mer uppmärksamhet. Han hade dock tillverkat ett bombliknande föremål av en väckarklocka, vilket han hade tänkt sätta vid skolan så att det skulle ta längre tid innan polisen gick in där. Men klockan fanns kvar i hans rum, sannolikt eftersom han inte fick plats med den när han gick till skolan. Det ska också sägas att Patrik berättar att han har hållit på med droger under en längre tid. Han har inhalerat gas, betonggas bland annat. Och som en konsekvens av det så har han under en lång tid hört väldigt många röster i huvudet. Och han menar också att det här har påverkat honom i anknytning till attacken i Eslöv. Och det var vad som hände. Härna. Du lyssnar på Nyans.
Yes, nu så ska jag i vanlig ordning gå igenom hur domstolen har tänkt. Och egentligen, jag tycker att det här är en bra dom. De går igenom väldigt tydligt, den är väldigt så här pedagogisk. Man lär sig mycket om att läsa den. Och jag fick många så här, just det här kommer jag ihåg från juristprogrammet när vi pratade om det här. Så att, det är väl inga så här, det är ingenting egentligen nytt i den här. Men ja, det är ändå mycket intressanta grejer som händer, kan man väl säga. Det första stora saken, eller jag ska väl säga, han blir dömd för det här, som man så här, kunde gissa. Mm. Och han blir dömd för försök till mord på läraren och sen en rad med grovt olaga hot. Jag tror, visst var det grovt?
Ja.
Ja, och sen är det några som han inte är bedömd för, men så är det. Och det första domstolen gör är ju att resonera kring det här med uppsåt, de här tre varianterna. Vi har ju varit inne på dem en gång förut. Och då är det ju den här första varianten, avsiktsuppsåt. Och då är det när man direkt, eller man har vilja att uppnå en viss effekt. Att det är en direkt vilja att uppnå någonting. Och det är liksom, man gör det för att det ska hända. Sen har man det här med indirekt uppsåt. Och då är effekten, alltså det som händer, är en biprodukt av ett annat syfte. Till exempel om jag har en vilja att döda en viss person. Och jag dödar den personen genom att kasta in en bomb och massa andra människor dör också, men jag bryr mig inte om det för att jag vill bara döda den här personen. Då har jag ändå haft indirekt uppsåt att döda de andra också. Och sen har man det här med likgiltighetsuppsåt. Och då är det när det finns en risk för att en viss effekt ska hända och man är likgiltig liksom inför den effekten. Så att det är så här, det kommer kanske inträffa, men det får man liksom inte avstå från det här. Men det är inte det som är, liksom jag bryr mig egentligen inte om det händer eller inte.
Typ jag har den här bomben och jag vill inte ha den, så jag lägger den på ett dåligt ställe i soprummet och jag fattar att den kan smälla av där.
Ja, men så här, ja den kommer, det, ja men exakt, det, precis.
Ja, men jag orkar inte bry mig, för den är så jobbig att källsortera typ.
Ja, typ så. Mm. Och det man kommer fram här till är att Patrik har haft direkt uppsåt när det kommer till den här läraren. Och det här är intressant, dels för att Patrik säger ju att han, när han stack in kniven, så läraren dog ju inte av det. Och han överlevde ju, men han menar på att, Patrik menar att när han stack in kniven, då upphörde det här uppsåtet. Då ville han inte längre döda läraren. Och då resonerar domstolen kring det här med att liksom frivilligt tillbaka dragande av ett visst, liksom, när man är på väg att begå ett brott. Och då är det så i svensk rätt att om man avbryter ett brott och det inte har hunnit fullbordas, så ska man inte heller dömas för det. Och det här är ju för att man vill liksom inte göra att folk begår brott för att säga, men nu är jag ändå påbörjat, så nu kan jag lika gärna avsluta det, för jag kommer ändå bli dömd.
Ja, just det.
Så. Och ja. Men det som är lite kruxet med det här är ju att den här läraren, det liksom gäller ju inte alla brott så och all typ av handlande. Det här, ett exempel är så här, jag blandar i gift i min sambos kaffekopp och ställer den liksom vid hans frukosttallrik när jag serverar honom frukost. Och sen så ångrar jag mig och så tar jag heller ut det där giftet i vasken. Då kan inte jag bli dömd för försök till mord, eftersom att jag har sett till att inte det har hänt.
Mm.
Han inte drack det. Men däremot, skulle han dricka det, så då krävs, då har det liksom, även fast han inte har hunnit dö än, då krävs det att jag gör aktiva saker för att stoppa det här.
Mm.
Och det är väl lite det här man resonerar kring här, är att så här, den här läraren skulle ha dött av det han hade initierat om han inte fick läkarvård. Så för att han skulle kunna undgå ansvar för det här, så hade det krävts att han hade agerat väldigt mycket. Jag tror att han ändå hade blivit dömd. Mm. Men man tittar liksom på hans beteende och han gör ingenting för att liksom stävja effekten av sitt handlande. Utan tvärtom, han liksom försvårar för polisen och sånt där. Att, jag menar, det vore en grej om han hade ringt ambulans direkt.
Mm.
Då kanske han inte hade blivit dömd för försök till mord. För då hade han liksom agerat emot det han hade påbörjat för att försöka rädda personen.
Nej, men precis. Han fortsätter ju skrämma bort människor som kommer nära läraren.
Exakt.
För att hjälpa.
Så att domstolen säger basically att det här är bullshit.
Ah.
Han hade uppsåt fortfarande till att han skulle dö. Och han har inte gjort tillräckligt mycket för att det ska kunna ses som ett frivilligt tillbakadragande av, eller liksom om man träder tillbaka från det brottet man har initierat.
Mm.
Så det säger man bara nej. Och sen så resonerar man väldigt mycket kring det här med hatbrottsmotiv. Och det som man kan ta med sig därifrån är ju att den här läraren var en vit lärare. Så att det var ju inte ett hatbrott mot honom. Men det man säger är att det, liksom, det krävs inte att personen som blir direkt utsatt är den som är utsatt för hatbrottet. Utan det kan ändå vara ett hatbrott för att han gör det mot läraren med ett hatbrottssyfte gentemot andra också.
Yeah.
Så att det hade inte jag koll på faktiskt. Så att jag tyckte det var intressant.
Nej, men precis, att liksom för hela det som driver att han ens gör det här, inklusive då att sticka ner sin lärare, är hatbrottsbaserat. Liksom. Så då kan det inte finnas precis undantag i det typ.
Nej, men exakt. Och det resonerar man en hel del kring. Och jag tycker att det är jättebra att det är på det sättet.
Mm.
För att annars så vore det ju väldigt lätt att undgå det här, liksom att det skulle vara ett hatbrottsmotiv. Och sen ska man också säga att det hatbrottsmotiv är ju också en försvårande omständighet. Så att det tar man också in när man resonerar kring, ska det här ses som försök till mord eller ska det här ses som försök till dråp?
Mm.
Och dråp är ju som mildare varianter av mord, och det krävs liksom klart förmildrande omständigheter för att det ska vara dråp, och det finns inte här.
Nej.
Så det är det. Sen så går man igenom i detalj varje sånt här försök, eller vad heter det, olaga hot. Mm. Och då om hans agerande när han har gått med kniven i handen mot folk ska det ses som olaga hot, och det är oftast sett som det.
Just det, alla de här eleverna och personalen som han liksom har stött på.
Ja, men exakt.
Mm.
Mm. Men det är väl det med domen idag?
Ja, han, alltså jag tyckte det var ganska tydligt att de försökte försvaret att lirka sig, det är klart att de gör, men att lirka sig ur det med ganska tydliga hänvisningar till det här att han, ja men han dödade ju inte alla som han hade tänkt liksom.
Nej, men exakt.
Men att han åkte dit på det ganska hårt ändå, att de synade det där.
Ja, nej men det gjorde de, och också just det här med att hans agerande där och då är ju liksom inte i linje med det försvaret säger.
Nej, precis. Och det var ju också det här, alltså att de skrev mycket om det här, att han går omkring och sjunger och liksom håller den här läraren i konstant skräck också, eftersom att han fortsätter att vara i den här, ska vi säga, karaktären eller vad man säger.
Ja, ja men precis.
Så att han, läraren vet ju inte om när kommer det till hugg när som helst, liksom. Nej. Vidrig situation. Men vad bra att du sa också att han överlevde, för det glömde jag säga.
Ja.
Läraren tack och lov.
Ja, ja men verkligen, tack och lov. Och han, det ska man väl också säga att han hade inte överlevt om inte han hade fått vård. Nej. Det vittnar rättsläkaren om, att de sydde ju, fick ju sy ihop olika delar i magen, liksom, att han hade dött. Ja. Och det är också en sån grej att, det, jag menar, hade han inte kunnat dö av skadorna, då hade det ju inte blivit försök till mord. Nej. Utan då hade det blivit synnerligen grov misshandel eller något sånt där, men här var det så här, det här skulle ha lett till att han dog.
Just det. Ja, det var en rejäl kniv och han tryckte in den hela vägen in i buken. Så det var ju...
Sen nu blir jag lite osäker. Det kan nog vara så att man ändå kan bedöma försök till mord även om det inte skulle ha lett till att personen dog. Nu måste jag får nog kolla upp det.
Ja, det förstås. Det beror väl på de här andra omständigheterna.
Ja. Jag blir så här, nu när jag säger det, jag bara, är det egentligen med det här?
Vad det?
Man säger det högt så låter det lite annorlunda när man har skrivit det. Men det är lite komplicerat med juridik. Det är svårt att hålla alla detaljer i huvudet. Så. Men, men det är egentligen domen i stora drag. Och det man ska ta med sig är ju just det här med frivilligt tillbaka dragande av det liksom påbörjade brottet. Mm. Att det finns en möjlighet att göra det och på så sätt undgå ansvar.
Mm.
Men det krävs att man agerar när man väl har satt bollen i rullning.
Just det. Och det är som sådana här saker med att påkalla hjälp och...
Ja, men precis.
Förhindra det farliga förloppet som är igång. Men jag märker, alltså jag håller helt med dig med att den här domen är... Och det är nu tänkte jag säga fint, och det är helt fel ord. Det är tillfredsställande att läsa den typen av domar som verkligen går igenom och förklarar så otroligt grundligt. Och bara de här olika uppsåtsnivåerna, liksom, hur tydligt de förklarar dem. Alltså man lär sig otroligt mycket.
Det är bra, och jag tänker så här, det är också domarna. Inte personerna som skriver, utan texten är ju skriven, den ska vara skriven för att personer som inte har juridisk utbildning ska liksom hänga med vad det är som sägs.
Ja.
Så att det är ju det som är tanken, så att jag känner bara bra jobbat till domarna som liksom anammar det och faktiskt skriver på det sättet. Så jag menar, det finns massa domare som inte gör så, utan tvärtom, att man bara, även fast jag som jurist bara, jag har ingen aning om vad det här betyder.
Nej.
Så att det, ja, nej, men det är bra.
Och vissa som liksom inte orkar gå in och förklara och motivera utan
nej, men precis,
bara meningar med.
Ja. Nej, men det var en lång dom. Ja. Den var över 100 sidor.
Ja.
Så att ja.
Ja, men det är en dom som vi gillar.
Mm, välskriven.
Ja.
Och jag tycker att tingsrätten kom fram till rätt slutsats. Jag hade definitivt, jag har inte suttit där och sett all bevisning på plats.
Nej.
Men jag gissar att jag hade kommit samma slutsats.
Ja, håller med.
Mm.
Jag gissar att det är massa saker i din del, Paula, som vi inte kommer hålla med om, eller? Inte mot dig alltså, men
precis, hur debatten har gått. Oj, och det är lite så här, vart ska man börja?
Det här är Nyans
på det här. Så, alltså det här fallet, när det skedde och debatten efteråt och så här, det var ju någonting jag gick igång på alla cylindrar kring som adopterad. För det som framgår också i det här är ju att Patriks föräldrar är adopterade. Så han är inte adopterad, men hans föräldrar är det. Och det här blev ju field day för väldigt mycket rasister. Inte bara på Flashback, utan även i kommentarsfält hos Expressen och Aftonbladet och Sveriges Radio och SVT och så vidare och så vidare. Liksom vart än det rapporterades om det här fallet så fanns rasisterna där.
Mm.
Och de hade väl i princip två ingångar. Det ena var att det här brottet då visade att våld ligger i DNA:t hos icke-arier. Mm. Kanske de inte alltid använder exakt de orden, men
det är det de menar.
Det är det de menar. Och det andra ingången var att det är jättedåligt med adoption, för att länder adopterar ju bara bort den undermåliga genstammen.
Alltså det är så bisarrt. Förlåt.
Ja, men det är verkligen det. Så att ja, eftersom det då är de undermåliga som har blivit adopterade, så måste det bli ännu mer undermåliga barn om två adopterade får barn ihop. Och det var vad det här dådet då skulle på något sätt bevisa. Medan jag mer väl ser lite samma tendenser hos Patrik som hos Jonas Sonius till exempel, så lasermannen.
Ja.
Att det handlar ju om ett sätt att försöka göra vithet. När man själv växer upp i väldigt vita sammanhang med en vit blick på de andra och därmed också med en vit blick på sig själv, så blir det en krock. Och väldigt, väldigt många adopterade och även barn till adopterade brottas med en form av identitetskris på grund av det här. Och då blir liksom ett sätt att försöka hävda sig och visa vilken sann svensk man egentligen är, det är ju att bli att anamma rasismen. Och det gör man bland annat då genom att rikta rasism mot sig själv. Jag tror nästan alla adopterade kan vittna om hur man har dragit liksom skämt om sin hudfärg eller sitt ursprung på olika sätt. Att ja, liksom personer adopterade från Östasien till exempel kan ibland vara de som liksom kör den grovaste gulinghumorn och sådär. Och det gör man då liksom för att visa på något sätt att man har självdistans, att man kan skratta med, att man inte är en sån här jobb. Bygg invandrare som ska hålla på och vara gnällig när folk är taskiga och sådär, utan man är en i gänget. Det är liksom på många sätt väldigt, väldigt likt så här tjejer som vill ingå i grabbgäng och därför blir jättegrabbiga och liksom de värsta sexisterna mot andra kvinnor.
Ja.
Att man liksom anammar den förtryckande gruppens jargong och sätt att se på en själv för att försöka få vara med i gänget. Och att då göra sån här typ av våldsdåd blir ju då liksom det här på något sätt ultimata beviset, visa liksom, kolla här, jag klarar mig sanna och går ännu längre än vad de flesta av er gör för att skydda vårt land.
Mm.
Jonas Sonius till exempel då, han pratade till exempel om att han vart ju kallad för svartskalle, så att han blekte sitt hår och försökte liksom på olika sätt att se mindre icke-nordisk ut. Och när då Ny Demokrati kom in i riksdagen med sitt budskap då om att det var för mycket invandrare och sådär, så tänkte han att ja, men nu har jag folket på min sida ungefär. Att om jag då börjar skjuta av invandrare så ska de förstå att de inte är välkomna här, och så samtidigt bevisa för svenskar att han också är svensk.
Mm.
Vi har även i Alexander Dådet så är det en av dem, nu glömde bort vad han heter bara för det.
Jäklöv, va?
Ja, precis. Jäkla Järklöv som också då var adopterad. Som liksom blev uttalat nazist och gjorde det här dådet för att liksom dra in pengar till nazistisk organisering.
Mm.
Och det är ju igen så här, bevisa verkligen liksom att jag kanske är brun i hun, men jag är vit egentligen. Jag hör till er. Kom igen, grabbar. Liksom.
Ja.
Acceptera mig. Så att det här typen av dåd är ju liksom det yttersta, den yttersta konsekvensen av att vi lever i en rasistisk världsordning eller liksom ett rasistiskt samhälle.
Mm.
Vilket svider, och det svider ännu mer säkert för många rasister då, när de liksom istället försöker använda det för att ytterligare legitimera sin egen rasism. Det blir så himla bakvänt.
Ja.
Men det andra i debatten var ju kring polisens agerande. Där liksom den här hårdare tag-retoriken kom in. Att ja, det kom ju ut i media till exempel det här att han hade haft tanken att han skulle bli skjuten. Och då var det ju många som liksom tyckte att, ja, men vad fan, polisen hade gjort fel som inte sköt ihjäl honom.
Mm.
Eller åtminstone sköt honom så att han blev allvarligt skadad. Och när man läser förundersökningen också, så säger jag, polisen är ju väldigt, väldigt grov i sin retorik mot honom.
Mm.
Trots att han liksom är minderårig. Och det finns ju lite det här liksom, debatten som har kommit igen starkt på sistone. Liksom, nu man pratar om det här. Att, ja, men är du tillräckligt gammal för att begå brottet, så är du tillräckligt gammal att behandlas som en vuxen. Och ja, vi återkommer ju ganska ofta till hur det ser ut i USA. Men i USA så har man ju det i mycket delstater.
Mm.
Att man kan göra en bedömning då och välja att döma även minderåriga.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som om de vore vuxna.
Mm.
Och jag tror att det fall jag har tagit del av med yngsta som har varit sådana som faktiskt blivit dömda som om de var vuxna, så har de varit i 10-årsåldern. Och då blivit dömda som vuxna för mord. Och fått livstid i fängelse.
Så bara
Ja, och de har ju flera delstater, så har de ju fortfarande så att du kan bli dömd då till livstid, så är det. Jo, men nu, jag ska inte säga 100, jag menar för mig att det är för alla delstater att man har liksom upphävt det. Tidigare kunde man ju liksom bli dömd även som barn till livstid i fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning.
Mm.
Men det har man liksom tagit bort och sagt att, men det får ni inte göra, för att det är inte rimligt att kunna bli inlåst för all framtid när du är typ 14.
Nej.
Utan nu ska man kunna få villkorlig frigivning. Sen är det lite olika, tror jag, i olika delstater hur många år man måste sitta. Men jag tror att minimum är typ 25 år. Men det innebär ju fortfarande att du kan åka in som typ 10-åring och så kommer du ut när du är 35, mm, som tidigast. Då har du levt hela ditt liv innanför fängelsets väggar. Liksom. De allra flesta funkar inte i samhället efter en sån typ av uppväxt. Och lite den typen av debatt har vi börjat få i Sverige också. Liksom, att det här med att man ska ta bort ungdomsrabatterna till exempel. Att även då de som är 15-18 år ska fortfarande dömas som att de är vuxna för vissa typer av brott. Och det tycker jag är ganska sinnet. För att vi har ju en hel del lagar som är baserade på det faktum att hjärnan inte är färdigutvecklad vid 15 års ålder. Mm. Man har sagt liksom att ja, men vid 15 så kan de flesta ändå förstå konsekvenser ganska bra. Men vi vet att konsekvenstänket inte är fullt utvecklat i den åldern. Varav vi har haft de här liksom, straffrabatterna upp till 21 och nu har man ändrat det. Så att nu är det bara straffrabatt upp till 18. Med motiveringen att ja, men fine, liksom, så här, mellan 15 och 18 så är du ändå inte myndig. Från 18 är du myndig och då ska du liksom räknas som vuxen och då ska du kunna dömas som vuxen och då ska man inte ha rabatter.
Mm.
Men vissa vill ju ta bort liksom, även för de 15 till 18. Och jag känner lite så här, men är du tillräckligt liksom, stor för att bli dömd som vuxen och kanske få se merparten av ditt liv innanför fängelse liksom, på grund av fängelsedom, ja, men då ska man ju kunna vara tillräckligt mogen då för att ta körkort, köpa ut sprit, rösta.
Ja.
Ja, då borde vi sätta alla åldersgränser vid 15, men det är det ju ingen som argumenterar för, så att det blir lite dubbelt det där.
Yes, jobbigt när man måste vara konsekvent. Tycker du är lite hård som kräver det av människor, Paula?
Ja, jag ber om ursäkt. Eller, ja, inte alls egentligen. Men, ja. Kontentan är mycket av debatten är att man tycker att polisen var för snäll mot Patrik. Jag vet inte, Karin, om du vill dra lite grann vad de faktiskt sa till och hur de betedde sig.
Precis. Som jag uppfattar det genom FUPen då, så är det den här första polismannen som ska vi säga, väljer att inte skjuta trots att han har ett vapen riktat mot sig. Han tror jag håller sig ganska korrekt rakt igenom, men det är när Patrik blir nedlagd eller lägger sig ner och sen kommer andra patruller och hundpatrull in, så sägs det saker som det här. Patrik säger, aj mitt fucking öga, polisen, håll käften med dig din lilla jävla fitta, din fega råtta. Patrik, aj aj, du fucking bryter min arm. Polis, du din fega jävla råtta. Patrik, mannen jag ber dig, fucking bryt inte min arm, okej? Okay? Polis, du ber inte mig om någonting, håll truten. Det kan jag säga att jag hajade till ganska duktigt på. Och ha den utskriften. Så där, jag ska säga, och det är verkligen inte något, allt som jag har läst får väl se som en stickprov snarare. Men jag tycker inte att det brukar se ut så här när man läser fuppar. Och det här är ju liksom också, eftersom att Patrik har den här inspelningen igång, så har man skrivit ut precis allting som sägs. Så det här kommer ju från den utskriften då. Och här hör man också att en av de här polismännen, det kan ha varit han som var först på plats, men jag vågar inte säga det, känner också igen Patrik, vet vem Patrik är. När de får fram hans namn så säger han så här, ah, oj, är det Patrik liksom. Så att de har ju absolut kännedom om Patrik och därmed också hans ålder liksom. Så att grovt är det garanterat.
Mm, precis. Och det är ändå liksom, trots detta så tycker folk att polisen var för snäll mot honom.
Ja.
Man har liksom uppmanat att han, ja, men som sagt, att han borde ha fått armen bruten eller borde ha blivit skjuten, att han borde ha blivit dödad. Och det liksom finns inga sympatier för honom. Eller liksom vad det är som har fått en ung kille att överhuvudtaget hamna i den här situationen. Att ta till de här beteendena.
Eller liksom förståelse för vad polisens uppdrag här är. Det är ju inte att liksom utdela straff eller någon slags konsekvens utifrån vad gärningspersonen har gjort. Utan det är ju att oskadliggöra och gripa personen. Och stoppa det som sker liksom. Och det lyckas man ju väldigt framgångsrikt med. Sen får man ju dra bort det här. Håll käften i lilla jävla fitta. Och sådana saker som jag absolut inte ska yttras av polis i något sammanhang. Men absolut inte mot ett barn.
Precis.
Det blir otroligt. Det är oproffsigt.
Ja.
Att göra så.
Ja. Jag tänkte också mycket på det här. Och det här är ju svårt när det är minderåriga och det här liksom att lägga ansvar på föräldrar och så är väldigt knepigt. Men jag kan liksom inte, man kan heller inte gå runt eller låtsas som att det i fuppen inte finns saker som är som man hajar till på ganska ordentligt när det kommer till föräldraansvaret, som att det här med att köpa vapen har han ju liksom fått hjälp av från förälder. Föräldrarna har liksom inte varit inne i hans rum på månader. Har liksom inte haft koll på hur det ser ut där. Han har pratat helt öppet om den här fascinationen och intresset av skolskjutningar specifikt. Han har liksom till och med bett sina föräldrar att sitta med och titta på såna här dokumentärer för att han är så otroligt fascinerad av det. Det finns så himla mycket där som gör att det liksom kryper i en, men som också blir så här, att man ser hur jävla snett det kan gå. Det får ju sin förklaring på så många sätt, och att också polisen har varit där och varit i hans rum och sett i princip alla de här sakerna, och att man inte har lyckats stoppa det här innan det sker. Det är ju ett total katastrof från vuxenvärldens liksom håll.
Mm. Ja, precis, och det är ju inte första gången man kan se liksom när barn, men jag skulle säga nästan framförallt när de är liksom uttryck för väldigt rasistiska åsikter och sådär, att man inte riktigt kan ta någonstans att barn kan hysa det här formen utav hat, och så försöker man liksom att titta bort. Jag tänker sig exempel på dödsmisshandeln av Gika från Rumänien i Jönköping.
Ja.
Att de pojkarna där som till sist åkte fast för det mordet, eller dråpet, osäker på vilket det blev i slutändan. De var ju också sedan tidigare liksom kända av polisen. De var välkända på skolan och bland lärarna för att de uttryckt liksom djupt, djupt rasistiska åsikter tidigare. Det hade varit flera samtal med vårdnadshavare om barnens åsikter och beteenden. Och där även SOS hade kopplats in, och där fanns dokumenterat åtminstone ett av barnen, när pojkarnas då föräldrar också uttryckte nazistiska åsikter och därför inte verkade ta på allvar det barnen sa, eller till och med kanske tyckte att de hade rätt. Och där även liksom vissa av föräldrarna hade uttryckt det här om att kalla Gika för rottan och väldigt liksom nedvärderande åsikter om honom. Och där liksom samhället bara konstaterar ungefär att ja, okej, det är så här, och så händer ingenting mer förrän katastrofen redan är ett faktum.
Nej, jag tror att det kanske till och med blev grov misshandel faktiskt.
Det kan ha varit så att de kunde väl inte riktigt bevisa, tror jag, att barnen, alltså de var faktiskt ute efter att han skulle dö, och det var väldigt svårt att fastställa om han dog direkt i samband med misshandeln eller om han dog efter en tid på grund av skadorna.
Just det. Ja, nej, men precis. Och när det är de här så extremt tydliga fallen av att det är inte upptrappningen till det som slutligen blir, sker inte på något sätt i smyg liksom, utan det finns där att se på en rad olika sätt, och så missas det. Eller fångas inte upp.
Ja, framförallt är det väl det, att inte fångas upp, det ges inga konsekvenser. Man vet liksom inte hur man ska hantera det eller sköta det. Och det är ju svårt, för samtidigt blir det ju mycket den här debatten om yttrandefrihet och åsiktsfrihet, och att skolan till exempel inte får gå in och diktera vilka åsikter eleverna får ha eller inte. Och då står lärarna där och vet liksom inte hur mycket kan de säga emot eller ens försöka bestraffa när elever då till exempel uttrycker jättegrovt judehat eller rasism mot svarta eller sådär, att man liksom står handfallen. och vågar liksom inte riktigt ta i det, för att man också är rädd att anklagas då för att försöka tysta barnens och deras yttrandefrihet.
Jag kände nu att det var väldigt övre medelklass privat av mig att vara så här fnysig åt föräldrarna, som att man alltid är inne i sitt barns rum och kan fånga upp såna här saker, som att det inte liksom händer andra saker i ens liv som kan påverka en på sätt som gör att det inte blir möjligt. Naturligtvis är det så. Det blir bara så jävla olyckligt när man ser allting uppradat, och som med facit i hand så blir det så jävla tydligt liksom.
Mm. Jo, men jag tänker till lite samma som vi pratade om mordet på Therese.
Ja.
Och också där liksom att det är så himla svårt, och där man ändå visste att mamman till tjejen, liksom att de delade dator, och att den här killen och mamman med jämna mellanrum pratade, bland annat för att de satt vid samma dator som när han pratade med sin flickvän och sådär, och ändå missades alla de här signalerna.
Mm.
Men det är jättesvårt, och jag tycker att det är inte bara föräldrarna som sviker, utan det blir ju på något sätt hela vuxenvärlden som sviker.
Ja, visst. Visst, och från alla håll, och i det här fallet med Patrik så skulle jag säga framförallt från polisens sida att det inte följs upp, som det här hotet om skolskjutning i Australien, att det räcker. De kommer dit, de ser hans rum, de ser hur det ser ut där. Jag menar, bilderna i fuppen, det är alltså saker inristat i skrivet över hela väggarna som är alltså grovt. Hatiskt och rasistiskt och misogynt och allt vad det är. Och att man liksom då bara, nej men han åker nog inte till Australien, så det är säkert chill.
Får jag slänga in en grej?
Ja.
Lite osorterade tankar här. Men jag tänker just det där med polisen. Jag satt och pratade med min sambo om det idag. Jag pratade om det här fallet. Och just det här med, han jobbar inom rättsväsendet. Sådär.
Ja.
Men just det här med att, ja, men, varför gjorde de ingenting? För polisen var misstänkt ju det här. Varför gjorde de ingenting? Och då sa han en så bra grej om att just så här, det är extremt många såna här fall som inte leder till någonting. Och att polisen hanterar, alltså extremt många så här tips och har liksom potentiella personer. Men att det är en av anledningarna till att man liksom inte agerar. Sen så är det ju lätt, som du säger, med facit i hand, så är det så här, ja, varför gjorde de ingenting? Men jag tycker ändå att det är värt att slänga in att,
absolut,
polisen har inte resurser att gå på alla de här bollarna. Jag menar, det är som FBI märker ju ut personer och skickar till Sverige hela tiden. Alltså hur många som helst.
Ja.
Nu har vi sett att den här personen säger såna här saker och gör så här, det kan nog vara någonting liksom. Men det,
nej, men det helt, finns inte. Ja. Helt sant.
Det tänker bara nyans.
Ja, bra, tack. Jag tänker liksom, men kanske framförallt i det här fallet, just eftersom att det blev så många incidenter, eller vad vi ska säga, som alla pekar åt samma håll, att det blev så många, även liksom från polisens sida, att de interagerar med den här pojken liksom, med, som går runt på stan med nazistisk armbindel, som går till skolan med kastknivar i bältet, som liksom har ett rum som ser ut som det gör, som har skrivit att han ska genomföra en skolskjutning i Australien. Det blir så mycket. Det känns mycket som att de liksom går in och kanske hanterar alla händelser för sig, och att då blir det kanske svårt.
Ja, men sammantaget inte ser helheten i det. Om man tänker just det här med planering av skolskjutning, det känns ju lite så här självklart att man inte säger sin egna skolans namn. Jag tror att han säger det vid något tillfälle, eller som jag drömt det. Just det här att säga, men det, jag vill inte bli påkommen, så varför skulle jag säga att jag ska göra det på min skola då? Det säger sig självt. Men en grej som jag satt och funderade på, just det här att när vi riktar kritik mot olika delar, olika personer och olika grupper så där. Jag bara tänker på den här extrema miljön på nätet som på något sätt möjliggjorde det här, att han gjorde det här. Han blev ju verkligen uppmuntrad av massa människor och grupper, och vilken läskig och farlig miljö där. Och jag tänker så här, det är egentligen ingenting, jag har i alla fall inte hört någon politiker eller någon egentligen prata om det här.
Nej.
Den liksom radikaliserande miljön av liksom unga killar. Jag tänker typ så här på 4chan och alla de olika sidorna som på något sätt producerar den här typen av saker.
Ja, och hela den, alltså den extrema incel.
Ja, hela den, jag försöker den pratar man ju om, det är sant, men ja.
Ja, nej men absolut, och det, för det är ju, och han och Patrik säger ju verkligen själv att det här är liksom åsikter han har fått höra från andra, och då har han liksom tagit dem till sig, och han kan ju inte, polisförhör kan ju inte han utveckla det här hatet på något sätt. Han använder liksom ord som inte passar in, och han, alltså, han säger det bara väldigt kortfattat att han, vilka han hatar. Mm. Och att det är för att de kommer hit och begår terrorbrott. Liksom. Att det finns inget mer. Han bara rapar upp det som han har fått höra.
Det är väldigt roligt med terrorbrott att han tar upp det.
Ja, förlåt. Det är ju det som blir så himla. Ja. Men också tyckte jag var väldigt tydligt med honom då. Om han har fått de här åsikterna och det här communityt serverat till honom eller till sig i hans liksom sovrum via hans dator, och det står ganska oemotsagt. Och sen så berättar han också i förhör hur han blev mobbad av vad han klassar som muslimer när han var liten, och att det liksom därför blev lätt att haka på den. Sen tror jag att det är någon av hans föräldrar också som säger att han i skolan tyckte att det var väldigt jobbigt att tjejerna i klassen favoriserades över killarna, och han tyckte det var orättvis. Så det här ganska kraftiga kvinnohatet får ju liksom också som någon väldigt personlig liksom förankring hos honom. Och man märker att det kanske inte behöver vara svårare än så, att han har hittat ett community där han känner sig trygg och sedd och inkluderad, där det levereras åsikter till honom och han kan haka upp det på något väldigt konkret. Och sen så blir det inte ifrågasatt från något håll, och då är det det han kör på. Ja. Är vi uttömda eller har vi något mer vi ska...
Jag tror att vi är i mål, va?
Jag tror också det. Jag ska kolla mina här, bla bla bla. Ja, och det här...
Det känns som vi har fått med allt här.
Ja, men jag tror det. Det här med vapenintresset är ju, men det, vi sa ju det, att han fick ju hjälp att beställa vapen av föräldrar, och sen så fanns det också vapen i hemmet som han tog. Det här, den här kniven som han använde ifrån, som jag förstod det, från deras källare liksom. Det fanns tillgängligt.
Mm.
Ja, men det var det. Men vad skönt med en välskriven dom som vi dessutom håller med i. För det gör vi väl.
Ja. Ja, och det verkar ju de också ha gjort. För vad jag vet så överklagades det aldrig.
Nej, de lär ju ha märkt det. Det fanns så mycket att backa upp det där med, så att de hade ingen, det fanns ingen öppning liksom.
Nej, de var nöjda som det var. Ja. Alla parter. Ja.
Men då så.
Ska vi köra en liten snackis då?
Ja.
Du lyssnar på Nyans.
En liten, liten. Och då tänkte jag... Ja, vad tänkte jag?
Vad tänkte du nu?
Jo, nej men visst, vi apropå vapen, så tänkte ju jag att vi ska diskutera lite vapenlagar i USA. Det har ju varit ännu en brutal skolskjutning, ja, som jag har gett upphov till en hel del debatt, där 19 barn har blivit skjutna till döds, och sen ytterligare ett antal skadade och ett antal vuxna svårskadade. Och även här finns det väl vissa misstankar om hatbrott, att det handlar om rasism. Men man är inte riktigt säker. Men det var ju en skola med väldigt liksom väldigt stor andel elever som inte var vita på den här skolan, vilket gör att man misstänker att det kanske var ett riktat dåd på det sättet.
Mm.
Och det ja, den sedvanliga debatten i USA är ju liksom igång att varför är det så lätt att få tag i vapen och inte liksom bara att det, man har lätt att få tag i typ enklare pistoler och sådär, utan det är jättelätt att få tag i halvautomatiska gevär och liksom väldigt tung ammunition, väldigt, väldigt, ja, men väldigt kraftfulla vapen som är väldigt lätt att skada allvarligt med och döda. Och många påpekar ju liksom att efter Sandy Hook, som ju var ett annat skolattentat med väldigt mycket små barn, där förövaren gick in då på en låg mellanstadieskola precis som den här gången och sköt ihjäl en massa barn, varav många liksom i 6, 7, 8 års åldern, precis som det här skolåret som var nu. Det som att, jag menar, det kunde hända första gången. Och politiker och vapenlobbyisterna och sådär tyckte liksom att är det, men det finns ingen anledning att ändra lagarna. Ja, men då var ju egentligen debatten slut. För då var man liksom så att, ja, men det, man ser inte behovet av att skydda ens de yngsta barnen. Och nu när det då händer igen en liknande skjutning med massor av barn i åldern 7-9 år som blir ihjälskjutna, så säger man att, ja, men det är liksom kört. Ändras det? Det kommer antagligen inte ändras någonting nu heller, och då anser man någonstans att rätten till tunga vapen väger högre än rätten att inte bli ihjälskjuten när man går till skolan.
Mm.
Och till viss del så har man ju börjat i Sverige nu att ha utbildning i skolor om hur man ska agera vid ett skolattentat. Men skillnaden att här pratar man ju liksom om fokus på de vuxna, vad kan de vuxna göra? Det är nästan alltid stickvapen man använder, vilket betyder att med rätt teknik så är det lättare att övermanna en gärningsman. För de måste ändå komma nära in på offren för att liksom komma åt och skada.
Yeah.
Medan i USA, där pratar man liksom redan med 5-6-åringar om hur de kan slänga sig framför en dörr för att den inte ska gå öppna, hur de ska kunna agera levande sköld åt sina kompisar. Man lär ut till lärare hur de kan dela upp klasserna i olika grupper, där vissa grupper blir de som blir offrade för att resten av klassen ska kunna fly eller gömma sig på ett bättre sätt och kanske överleva. Och så, för att man vet att, ja, det är ju massor lärare vittnar liksom om hur det här lärs ut i skolorna idag, för att de säger liksom att där när det sker attentat så är det nästan uteslutande med skjutvapen. Och då vet de liksom att chansen att komma tillräckligt nära för att övermanna förövaren är liksom minimal. Det är jättesvårt. Så därför försöker man inte ens liksom att lära ut i första hand hur man ska kunna stoppa en förövare i det här läget. Och det är mer så att vänta på polisen tills polisen dyker upp och kan skjuta ihjäl dem. Mm. Utan fokus ligger liksom på hur många kan man offra på smidigaste sätt för att rädda så många som möjligt utav de andra. Och även lärarna får liksom lära sig på olika sätt hur de ska kunna gå emellan dem i sina kroppar för att försöka rädda barnen. Det är liksom det som är fokuset. Men ja, redan i åldern liksom 5-6 år så får de lära sig hur man kan offra sig för att rädda sina kompisar. Och hur man ska liksom gömma sig och sådär. Och de har även, precis som vi har brandövningar, så har de övningar redan från förskoleklass liksom. Hur man ska agera om det kommer en skytt till skolan.
Ja.
Så att innan pandemin, jag har inte sett några siffror för hur det ser ut nu liksom efter pandemin. Men innan pandemin, då hade man en skolskjutning i snitt per vecka i USA med minimum 2 döda.
Det jag har hört är att 2021 så gick eller så blev skolskjutningar liksom, fler barn dog i skolskjutningar än i trafikolyckor.
Mm. Jag blir inte förvånad. För jag vet att när jag såg någon statistik också, då var det senaste 3 månaderna, och det tror jag var början på 2021. Och då var det på 3 månader så var det en dag då det inte hade skett någon skolskjutning. Men när det kom till minimum 2 döda så var det en per vecka. Men det sker fler skolskjutningar än så, men då är det liksom kanske ingen död eller att, ja, skytten misslyckas totalt eller liknande då liksom.
Mm.
Då räknar man, men räknar man alla skolskjutningar, liksom bara att någon faktiskt avfyrar vapen in i en skola, då sker det dagligen. Minst en skola om dagen liksom, i USA.
Du som är så betydligt mer påläst kring det här än vad jag är, Paula, upplever du att opinionen ändå börjar svänga lite? Alltså händer det någonting där? Det, bara så här väldigt utifrån så känns det ju som att för varje, och speciellt varje sånt här då när det är så pass unga barn, så känns det som att det ja, men ändå börjar svänga lite och att förändring krävs liksom av fler. Eller vad säger du?
Mm. Jag skulle säga att det är lite sådär beroende på om det är mer en konservativ eller mer liberal delstat. Att i de blå delstaterna så är det ju mer. Där har det ju svängt mer och mer kritik och att man liksom kräver bättre regleringar och sådär. Och det har ju även varit i flera delstater förslag till exempel då på att blir du dömd för våldsbrott eller hamnar du på psyk med kraftiga vanföreställningar och sådana saker, då ska du inte längre få ha vapen. Medan i vissa andra delstater, så här, liksom så här, jag vet bland annat i Kalifornien, så röstar de ju gärna med att det här rätten att äga vapen är så stark att man fick inte ens förbjuda de som satt på sluten psykiatrisk vård från att ha vapen på vårdenheten. För att det är liksom sån stark rättighet typ.
Jag har ju familj i Texas bland annat, och min erfarenhet eller min uppfattning från att liksom ha följt det här så gott jag kunnat, eller gott jag kunnat, är att det nästan blivit värre av det. Att för de resonerar i de röda eller republikanska delstaterna att är det skolskjutningar, ja, men då behöver vi ännu fler vapen. För deras resonemang är att det enda som kan stoppa en dålig, liksom en bad guy med vapen, är en good guy med vapen. Så de menar på att det här är ett tecken för att vi ska ha ännu mer vapen och att lärare ska ha vapen. De menar på riktigt att lärare ska ha vapen i klassrummet för att kunna skydda barnen. Och att det är lösningen. Lösningen är inte att ta bort vapnen.
Lägga till fler.
Nej, utan vi ska lägga till fler. Mm. Och jag menar, efter den här skolskjutningen nu som var i Texas precis. Då, jag menar, jag tror det var 2 dagar efter så började en av de största liksom... vad ska man kalla det, typ som Järvaveckan fast för vapen i USA.
Just det.
Typ Almedalen för vapen, vapenlobbyn. I liksom precis där och bara var så, hur kan man med? Hur kan man med? Men och sen har man ju sett att andra länder som har haft problem med skolskjutningar, när de har ändrat sin lagstiftning och tagit liksom tagit bort vapnen, om man ska säga att folk inte haft vapen, då har ju det här problemet löst sig själv i princip. Så att jag fattar inte varför de ska vara så, jag blir så irriterad, jag blir så ledsen framförallt. Hur man kan vara så otroligt liksom inkörd i sina idéer att man vägrar titta på forskning. Men jag tror att det handlar mycket om att den här, det är fel på den amerikanska kulturen. På så sätt att det finns en sån liksom stark rädsla mot alla utanför liksom sin egna familj. Att man på något sätt är under ett konstant hot. Och att man inte känner någon trygghet. Oh, jag kan gå in, vi kan diskutera hur länge som helst. Men det är ju någonting som är riktigt fel.
På kultur. Alltså NRA är ju kända för det här. Att så fort det sker en skolskjutning. Eller liknande liksom massskjutning överlag bara någonstans, så dyker ju lobbyister från NRA upp i samma stad typ dagen efter eller absolut max en vecka senare och håller liksom stora rallies med, ja, de brukar ju bara att köra den här grejen liksom, och from my cold dead hands, och så håller de i vapen liksom att det, ni tar liksom min rätt att bära vapen från mina döda händer. Men framförallt bland unga, många unga protesterar ju mycket kring det här. Och jag såg någon tweet bland annat nu efter den här skolskjutningen, där det var en som kommenterade liksom på Twitter typ att jag blev skjuten och överlevde Columbine. Mitt äldsta barn är nu 12 år. Det har fortfarande inte hänt ett skit ungefär. Hur länge ska vi behöva uppleva det här? Hur länge ska ni se på medan barn blöder till döds?
Mm.
För rätten till vapen. Att det liksom... Och det skedde ju lite förändringar, vet jag, efter Columbine. Det var ju första skolskjutningen som blev liksom riktigt, riktigt sensationell nyhet. Det var inte den första skolskjutningen. Den första skolskjutningen skedde någon gång på 70-talet. Men det var den första som liksom riktigt fick någon form av genomslag. Att det liksom,
och då det blev ett fenomen typ.
Ja, och att det spreds över världen. Det här, den här skolskjutningen på 70-talet är ju inte så himla många som hört talas om. Jag vet att det finns en dokumentär om det och sådär.
Mm.
Men det blev ju liksom, då fanns ju inte... Alltså, TV och nyheter och sådär var ju på ett annat sätt, det var ju mycket långsammare än vad det är nu. Och Columbine kom ju liksom, det skedde ju precis där, ja men i internets vagga, men där nyheter ändå kunde spridas snabbare.
Mm.
Jag kommer ihåg, vi hade liksom tyst minut för Columbine, jag fattar aldrig riktigt varför, men vi skulle ha en tyst minut för Columbine i alla fall.
Mm.
När jag gick i skolan och så, för att det var liksom en sån stor grej utav det. Och någon sorts är lite så här, hade man där satt ner foten mot den här typen av våld, då kanske det hade kunnat förhindrats. Om man liksom skärpte vapenlagarna där. Men det gjorde man ju inte, utan istället var ju en rad där direkt och bara, nej, det rör inte våra vapen liksom. Och man började kampanja om att problemet var att de lyssnade på Marilyn Manson.
Mm.
Det var problemet med Columbine.
Det finns en jättebra dokumentär, jag försöker hitta den nu, jag tror att den är på SVT, där man går igenom de skolskjutningarna, de stora skolskjutningarna liksom genom tiderna och tittar på vad konsekvenserna av dem har blivit.
Mm.
Jag tror man, om man söker lite så, det är ingen munter tittning, så att välj tillfälle.
Nej, precis. Alltså, en av de allra första var ju faktiskt en tjej.
Mm.
Du vet den här låten I Don't Like Mondays.
Mm. Ah.
Mm. Den bygger ju på den.
Är det sant?
Ja.
Hon satt i ett fönster och
precis, hon satt i ett fönster. Hon bodde ju precis vid skolan, så hon satt ju i sitt fönster och så sköt hon mot barnen på väg in till skolan. Och sen barrikerade hon sig i huset. Och då var det ju någon reporter som började ringa runt till alla hus i kvarteret för att försöka få någon så här svar på vad som händer. Och då svarade hon när han ringde. Och han bara, jaha, men berätta varför. Hon bara, jag gillar inte måndagar.
Mm.
Och hon blev ju dömd som vuxen för övrigt. Till livstidsfängelse utan möjlighet till benådning. Så hon sitter ju fortfarande inne.
Just.
Och det här var ju ja, slutet på 70, början på 80-talet någonting som hon gjorde det här.
Men den där dokumentären, det vill jag jättegärna se. Men vi kan, om du hittar den så kan vi väl...
Ja,
men du kan ju hitta den sen så kan vi slänga
exakt,
upp det
på
Instagram eller avsnittsbeskrivningen.
Jag pratar i mun på dig hela tiden.
Jag pratar i mun på dig.
Som en tyst liten eko.
Nej, men den måste jag titta på. Så det vill jag absolut ha. Nu är min kissblåsa full av kiss.
Vad bra att det inte är fullt av någonting annat i alla fall.
Jag skulle precis säga det. Här.
Ja.
Ja,
det är bra. Men hörni, bli Patreons, betygsätt podden, delta i debatter på Instagram. Ni är bäst.
Puss och kram.
Puss och kram. Hejdå.
Okay, hejdå.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.